veckans intervju.
Hallå, Hans Rosenfeldt, och välkommen till Helsingborgs taltidning.
Tack så mycket.
Hans Rosenfeldt, om jag kallar dig för skribent, lite generellt sett, skulle du hålla med mig då?
Ja, det skulle jag väl, även om jag kanske tycker att om jag hör skribent så tänker jag kanske mer på journalistiska texter. Vilket jag ju inte skriver allt. Men jag skriver ju så mycket, kan man säga. Jag skriver ju hela tiden.
Hur skulle du mer beskriva dig själv om du skulle träffa någon som överhuvudtaget inte vet vem du är?
Men då skulle jag väl säga att jag är en före detta misslyckad skådespelare som har gjort lite tv, gjort lite radio, men nu för tiden mest skriver böcker och manus.
Är det så du vill ha det i ditt liv just nu, att du vill vara mest skrivande, skriva manus, skriva böcker och så vidare? Och helt enkelt, har du hittat din rätta plats i tillvaron, i arbetslivet?
Ja, men jag har nog det. Alltså, jag gillar ju, nu är jag ju på Lunds humorfestival och ska göra lite saker på scen, vilket jag gillar att göra. Så att jag hade gärna gjort mer av det, men samtidigt så går det så himla bra och jag har så himla roligt med mitt skrivande. Så att det ska nog alltid vara basen i det jag gör i alla fall. För jag trivs väldigt, väldigt bra där. Men sen gillar jag att utmana mig själv lite med att göra andra saker. Men grunden är mitt skrivande och det trivs jag väldigt, väldigt bra med. Så det kan jag nog säga att jag har hittat rätt.
Har du alltid varit en skrivande person, Hans, ända sedan du var liten? Jag tänker i skolan när man fick skriva uppsatser och skriva berättelser och så. Var du en som tyckte att det var det roligaste i skolan?
Det var det faktiskt. Det var det absolut roligaste och det jag var bäst på i skolan. Så var det uppsatsskrivning. Svenska överhuvudtaget var mitt bästa ämne. Och sedan tyckte jag alltid om de här möjligheterna att framföra saker, föredrag, roliga timman, teatergrupper, allt det där du kan tänka dig, där man syntes i skolan, där var jag med.
Kan du berätta lite hur uppväxten i Borås, hur var den?
Den var nog väldigt, om det nu finns något som är en normal uppväxt, en medelklassfamilj, liten villa som låg på promenadavstånd från grundskolan och även från högstadiet sedan. Mamma, pappa, storebror. Väldigt lugnt, väldigt tryggt, väldigt ombonat och säkert och inte särskilt spännande eller någonting för mina memoarer direkt. Utan en väldigt, tror jag, lugn och stabil och kanske då lite tråkig barndom.
Du är väldigt nöjd med din uppväxt, alltså du känner att du har haft en, som du säger här, trygg och bra uppväxt.
Ja, jag måste säga att jag kan verkligen inte hitta någonting att klaga på min uppväxt. Jag tycker att jag hade det väldigt bra och fick göra vad jag ville inom de rimliga gränserna naturligtvis. Men blev väldigt uppbackad av föräldrar. Och jag var ju väldigt aktiv basketspelare i många, många år i Borås. Jag började spela när jag var 8 och sedan slutade jag när jag var 21. Och det var ju det jag gjorde i Borås, förutom att gå i skolan i princip, så var det att spela basket.
Jo, jag tänkte vi skulle komma in på det. Din barndom bestod ju mycket av sport och basket. Och du var rätt duktig, va?
Jag spelade i division 1 i några omgångar med herrlaget. Jag var ju väldigt, väldigt lång redan då. Jag är 206 nu och det har jag varit sedan jag var 14. Så att jag gick upp i herrlaget som 15-åring och så spelade med dem då i 6 år. Så att det var inte min förtjänst kanske direkt att vi hamnade i division 1, men jag var i de sammanhangen och det är klart att det var väldigt utvecklande för mig som junior egentligen att spela och träna så mycket med äldre spelare och i en så pass hög division, så jag blev rätt duktig ett tag, det gjorde jag.
Vad hade du annars för intressen när du växte upp? Var det mycket kultur hemma? Det är ju det du har kommit att jobba med, kultur och skrivande och så. Fanns det grunder för det hemma som du kan leda in i ditt arbetsliv?
Det fanns inte så. Mina föräldrar gick på teatern ganska mycket. Vi gick på teater ganska mycket. Det fanns en hel del böcker, men det var inte ett väldigt litterärt hem, det var det inte. Jag tror mer att jag är här nu, tror jag handlar mer om min önskan om att jag var ju med i olika sådana här amatörteaterföreningar och skolpjäser, och jag tror att mitt nuvarande jobb handlar nog mer om att min vilja att uttrycka mig så att säga, mer än att det kom från ett slags familjearv, det tror jag.
När du sen började närma dig att du skulle börja titta på vad jag vill jobba med i mitt liv och söka dig en utbildning och i första hand gymnasie och så, hur tänkte du då? Visste du redan då att det var något åt det hållet som du jobbar med då? Hur såg planerna för arbetslivet ut?
Jag hade inga planer för arbetslivet alls. Jag gick i högstadiet och sedan så fortsatte jag med 3 år samhällsvetenskaplig. Vilket ju på den tiden inte ens hade någon inriktning, utan det var verkligen egentligen bara en fortsättning på högstadiet. Det var en slags allmän bredare utbildning bara för oss som inte riktigt visste vad vi ville med livet, tror jag. Och då vid den tiden, en bra bit upp på grundskolan, ville jag fortfarande bli veterinär, minns jag. Men sen så kom ju det här då med skolpjäser och jag var statist på Stadsteatern. Och då tänkte jag, någonstans där runt högstadiet, gymnasiet, började jag nära en dröm om att jag skulle bli skådespelare efter gymnasiet. Vilket jag ju arbetade som ett par år sedan också, men inte var särskilt bra på tyvärr. Jag har aldrig riktigt haft någon plan med mitt liv överhuvudtaget. Jag är ju väldigt mycket en produkt av olika, att jag tackat ja till olika saker som har dykt upp helt enkelt. Och sen har det gått bra och så har jag fortsatt med det.
Jag tror jag har hört någon intervju med dig där du har sagt att du var en fruktansvärt dålig skådespelare. Kan det stämma?
Stämmer väldigt bra faktiskt. Jag tror att det finns inget annat sätt att beskriva det än fruktansvärt dålig faktiskt.
Har man sett det någonstans som skådespelare i några sammanhang som någon kan ha sett, alltså utanför Borås?
Ja, var man i Göteborg i slutet på 80-talet, början på 90-talet, så jobbade jag på en teater som heter Nationalteatern där. Där kan man ha sett mig, hoppas inte så många gjorde det och minns det. Sedan då hade jag ju förmånen att medverka i 2 filmer. Den ena var väldigt, väldigt liten, i princip bortklipp. Den andra syns jag lite mer i. Så söker man upp en 80-talsrulle som heter Strul med Björn Skifs, så kan man se mig i den.
Det måste ju vara lite kul att ha varit med i den, för den är ju kult.
Ja, och den blev ju väldigt, väldigt bra. Det var en jättebra film när den kom ut. Den var helt annorlunda mot allt annat man hade sett på svenska förut. Och jag var jätteglad att vara med i den. Sen ska jag ju då verkligen understryka att den är bra har ju ingenting med min medverkan att göra, som så mycket annat när det gäller skådespeleri och mig.
Men du förstod väl rätt tidigt att du kanske inte var så bra och tog en annan bana inom kulturen. Hur började det här med skrivandet egentligen?
Alltså det började nog lite grann på Nationalteatern där folk tidigare än jag upptäckte att jag kanske inte skulle vara på scen så mycket, utan gav mig väldigt mycket manusarbete istället. Bearbeta manus, läsa manus, se om det var någonting vi skulle göra på teatern. Så jag hamnade mera i mycket mer runt manus än att jag faktiskt framförde dem de senaste åren, eller de sista åren. Och sedan så började jag på radion, på Sveriges Radio i Stockholm, därför att jag hade några vänner som hade fått jobb där och som behövde lite tillskott på ett humorprogram som heter Glädjetåget. Och där skrev jag manus till sketcher. Och sedan så hade Rederiet precis börjat på SVT i den vevan. Och de sökte nya manusförfattare. Och då gick jag fick skriva, provskriva för dem. Och de gillade det. Och så började jag skriva för Rederiet. Och sen märkte jag när jag skrev för Rederiet att det här är jag ju egentligen mycket, mycket bättre på än att försöka framföra det jag skriver. Så att då fortsätter jag med manus. Så jag halkade in, kan man säga.
Hur gör man för att skriva ett bra manus? Vad har du för motstockar själv på när du är nöjd med en produkt som du ska lämna ifrån dig?
Oj, det är jättesvårt att säga. Jag är ju väldigt sällan nöjd med saker jag lämnar ifrån mig. Jag tycker alltid att man kan slipa och fixa. Och särskilt när jag ser det sen, när jag ser det färdiga resultatet. Så kan jag ibland tänka att det där skulle vi ha tittat på en gång till. Det där kunde vi ha gjort lite bättre. Men jag tror att man får vara nöjd. Manus just är ju inte särskilt ensamt jobb. Manus är ju väldigt många andra som är inblandade i. Det är skådespelare och det är regissörer och det är producenter och det är flertal människor. Och jag tror att när alla vi är nöjda med ett avsnitt eller med en, en serie eller vad det är, då får jag nog lita på folk helt enkelt och säga, men det här är bra, det här är bra nog, nu kör vi på det.
Men det är väl ofta så att mycket av det du har skrivit för tv, det har ju varit under en slags tidspress. Det måste in i en viss tid och sådär. Och då har man ju inte all tid i världen på att sitta och fnula och så, utan nu är det den tiden och nu måste det bara lämnas in. Hur jobbar du med sånt?
Alltså jag är ju en som, jag måste ju ha tidspress. Om jag inte har deadlines så gör jag ju ingenting. Jag är ju väldigt, väldigt duktig på att prokrastinera och skjuta saker framför mig och hitta anledningar att inte jobba. Så att för mig är ju de här ganska tajta deadlinesen och väldigt hårda deadlinesen på manussidan, därför att folk, det är för dyrt att vänta på manus för inspelningen kostar för mycket pengar. Så för mig är de rent avgörande för att jag ska göra någonting överhuvudtaget. Så jag älskar en hård deadline faktiskt.
Nu får du berätta, Hans, vilka stora tv-succéer står du bakom som manusförfattare?
Den största är väl Bron, den svensk-danska som har gått i SVT 4 säsonger. Sedan har jag en engelsk serie på Netflix som går väldigt bra som heter Marcella. Sedan så finns det några i katalogen bak till. Jag skapade min första egna tv-serie som jag inte skrev på andras idéer. Det heter Aspiranterna. Det handlar om polishögskolan i Stockholm på 90-talet. Sedan är en serie som inte var någon succé på något sätt, men som jag är otroligt stolt över att ha gjort. Det är en som heter De drabbade, som handlar om vanliga människor som får övernaturliga krafter. Som ligger på Öppet arkiv, om man nu får göra lite reklam för webbtjänster. Så den kan man titta på. Den är, som sagt, det var ingen som tittade på den när den gick. Men jag är väldigt stolt över den.
Sen skriver du ju böcker också. Berätta hur du kom in på det.
Det var också egentligen via tv, för vi hade skrivit en jag och min kollega Mikael Hjort hade skrivit en tv-serie för SVT om en kriminalpsykolog och teamet han arbetade med. Och så lämnade vi det till dem och hade möten och sen tackade de nej till den. Och då sa Mikael och jag att det här, vi har lagt ner för mycket jobb, vi gillar de här karaktärerna, vi tror att det här kan bli rätt bra. Så då tänkte vi att bara, istället för att bara ta det nejet och lägga det i byrålådan, så ser vi om vi kan förvandla det till en bok istället. Så då gjorde vi om det första manuset till en bok. Fick vi kontrakt med Norstedts och så rullade det på den vägen att vi skapade böcker om Sebastian Bergman istället för att gå till tv med honom.
Hur ser det ut med utgivningar av böcker? Är det någon ny bok på gång eller vad händer här nu på bokfronten?
Ja, det är en ny bok på gång. Den sjätte boken i serien kommer i november i Sverige. En högre rättvisa heter den. Det har varit 3 års uppehåll för vi har haft lite annat att göra, både Micke och jag. Men nu är den igång på gång. Den är lämnad till tryck så den kommer i november.
Ett annat skötebarn för dig, Hans, det är ju På minuten. Du har ju varit med där sedan Hedenös tid, höll jag på att säga. Och någon sa till mig att om du frågar Hans Rosenfeldt så tror han själv att han alltid vinner. Varför är du så? Varför är det ett sånt kärt barn som du alltid vill återkomma till och vara med i det här På minuten?
Jag tror att det, dels är det för att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Men jag tror att en del av det är att det är så otroligt kravlöst, och som vi pratade lite om tidigare, alla andra mina jobb har deadlines och folk väntar på det och jag måste vara förberedd. Men På minuten, det är bara, jag åker in, så är jag på radion 6 på kvällen, jag tar några koppar kaffe, jag träffar de här härliga människorna, vi har jätteroligt ihop i 3 timmar och sen åker vi hem. Och det är någonting i det där, bara totala, bara få ge sig hän och inte förbereda sig och inte vara så noga med om det blir bra eller inte, för det finns alltid någon annan som kan hjälpa till och backa upp det. Och det är bara en liten oas i vardagen helt enkelt att få göra På minuten.
Då ska vi börja avrunda här, Hans. Men kan du inte berätta, vad är det du jobbar med just nu? Vad står på ditt jobbschema?
Ja, nu är jag lite, för vi är klara med Bron. Vi vet inte om vi får en tredje säsong på Marcella än. Så att just nu går jag egentligen omkring och är i ett väldigt skönt skede, nämligen att jag ska kläcka nya idéer. Jag ska försöka hitta några nya bokidéer. Jag ska komma på några nya idéer till nya tv-serier som förhoppningsvis ska ta över efter Bron. Och så är jag ju nu programledare nu för tiden för På minuten. Så det börjar vi spela in om en knapp vecka. Så det är väl det. Jag har det ganska lugnt för tillfället. Jag är i idéstadiet och inte i skrivstadiet.
Hur var det att gå från att sitta med i panelen till att bli programledare? Hur känns den förändringen?
Alltså den kändes väldigt bra för mig. För att jag hade som sagt varit suttit där i väldigt, väldigt många år. Och kände kanske lite att jag började gå lite på tomgång och sådär. Så att för mig blev det lite ny energi. Jag får en annan roll och får en annan plats. Var kvar i programmet men få göra något annat gav mig ny energi. Och jag tror faktiskt att det även gav de andra paneldeltagarna lite ny energi. Att det faktiskt hände något nytt så att säga. Så att för mig var det bra, för jag hade funderingar på att jag kanske skulle sluta det där. Nästa år har jag varit där i 25 år. Så att då kände jag att det kanske var dags att lägga av. Men nu blir de aldrig av med mig.
De måste väl vara glada, för de har ju en konkurrent mindre. Så nu kan väl andra känna att det finns en möjlighet att vinna.
Jag tror faktiskt att det är därför de blev lite gladare faktiskt. Att nu får de bära hem lite mat och då... Jag får ett högre matkonto för jag fyller inte skafferiet varannan måndag, men ja, ups and downs.
Man kan helt enkelt säga, Hans, att du har ett väldigt skönt liv.
Det kan man utan tvekan säga att jag har.
Men Hans Rosenfeldt, jätteroligt att prata med dig, och jag kan bara säga att jag har varit väldigt road av mycket som du har skrivit, särskilt bron. Jag hade väldigt roligt med bron, även om det var en tomhet när det tog slut och så. Men så är det ju alltid, allting har en början och ett slut. Hans, lycka till med allt du tar dig för i framtiden. Och så lovar jag att kolla i tv-tablåerna och på bokdiskarna när framtida alster dimper ner.
Tack ska du ha. Tack.